Då vill jag börja med att säga ett stort tack för att jag fick komma hit den här söndag förmiddagen. Fantastiskt roligt att få vara här i Korskyrkan. Björn Hald heter jag alltså. Och för er som inte vet vem jag är, så bor jag i Österäng, eller mellan Forshem och lilla samhället Österäng. Så var exakt. Och har ni någon gång åkt ner till Björkula sand för att bada, då har ni passerat där jag bor. Jag är en sån där mångsysslare. Så om jag ska säga lite om vad jag jobbar med, så är jag pastor. Bland annat i den här kommunen, borta i Ekumeniakyrkan i Husaby Skälvum. Sen är jag också pastor i missionskyrkan i Gillsta. Sen har jag och min fru ett eget företag. Där vi jobbar med musik och kultur. Och sen så är det då anledningen till att jag är här den här förmiddagen. Det är att jag är föreståndare för hela människan i Lidköping. Hur många vet vad hela människan är? Några? Är det fler som vet om jag säger RIA? Ja, det är några som vet vad det är för någonting. RIA hette det förr. Nu heter organisationen Hela Människan. Men den där caféverksamheten som vi är så kända för, det kallas ofta för RIA. Hela Människan, vad är det för någonting? Jo, det är en landsomfattande ekumenisk organisation. Idag med ett 60-tal enheter. Från norr till söder. Hela Människan jobbar för och tillsammans med utsatta och marginaliserade människor. Ofta med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Vi jobbar för att skapa livsmiljöer som motverkar social utslagning och leder bort från beroende och isolering. Och i Lidköping så har Hela Människan funnits sedan 1979. Och det är kyrkorna i kommunen som i huvudsak är huvudman för Hela Människan och bär det, bland annat det ekonomiska ansvaret. Vi har som sagt en öppen kaféverksamhet, det är den som ofta kallas då för RIA, som vi har öppet 4 dagar i veckan. Och i snitt så kanske vi har 15 personer på besök varje dag. Ibland är det betydligt fler och ibland är det färre. Vi delar ut ungefär 30-35 matkassar varje vecka. Vi har ett avtal med Dafgårds, som jag tror att det känner alla till som bor här. Ja, Dafgårds. Och vi hämtar mat där som de har fått över i sin produktion och delar ut till våra vänner. Och på fredagarna så brukar vi också ha lunch. Varje onsdag, det är den dag vi inte har öppet, så firar vi sinnesrogudstjänst i missionskyrkan. Eftersom de har soppa på lunchen där, så har vi gudstjänst i anslutning, eller direkt efter, kan ni tänka er. Gudstjänst klockan 12:45 har vi. Det är ganska ovanlig tid. Men där möter vi någonstans omkring 30, ibland fler, personer utan kyrklig bakgrund som har blivit regelbundna gudstjänstbesökare på onsdagar. Kan ni tänka er? Och det är de där människorna som vi kanske då känner igen från parkbänkar och sådär. De vi tänker, de här är verkligen utslagna. Det är en del av de här. Men sen dyker det upp andra människor också. Och vi undrar, vart kommer de här människorna ifrån? Så vi lever lite med en sån här väckelsekänsla på onsdagarna. Därför att det kommer hela tiden nya människor. Och de blir berörda. Det kan man ju se när man står så här längst fram. Va? Då ser man liksom vad som händer i ansiktet och där inne tårar och sådär. Och vi konstaterar, här händer det saker. Och det är inte det att det vi gör är så märkvärdigt. Det är oerhört spännande. Och min förhoppning är att vi ska kunna utveckla det här arbetet. Vi jobbar med ett material som kallas för Celebrate Recovery. Vår förhoppning är att vi till hösten ska kunna börja med steggrupper. Där de här människorna får erbjudande att börja jobba med inre sår, ovanor och beroenden. Så det händer saker. I mitt arbete så ser jag också ett behov för att börja arbeta mer förebyggande. Det är gott och väl när vi tar hand om de som är utslagna. Men vi skulle också behöva börja med ett förebyggande arbete för människor som lever i riskzonen. Ungdomar i första hand. Men som ni vet så är allt arbete beroende av ekonomiska medel. Det såg vi ju här med bygge och annat. Allt är beroende av ekonomiska medel. Och vår ekonomi, den går knappt runt. Och därför så är jag ute så här i församlingar. Och vädjar om stöd för vårt arbete. Och som enskild så kan du också vara med. Det finns möjlighet att bli månadsgivare. Om du känner att när du har lagt till bygget och församlingen och missionärerna. Så finns det fortfarande pengar kvar. Har du pengar kvar så där när jag har lämnat i kollekten och så? Eller lever ni på luft resten? Nej, ni har lite kvar. Då finns det alltså en möjlighet att vara med och bli månadsgivare för hela människan. Och är du företagare så finns det möjlighet att bli sponsor. Har man företag så har man ofta möjlighet att ge lite mer. Och så sitter du här kanske och tänker att jag har knaper ekonomi och jag är ingen företagare. Men du kanske jobbar i ett företag om du fortfarande är yrkesaktiv. Då kan du gå till din chef och säga: vi har ju ett rätt så bra överskott i det här företaget. Skulle vi inte kunna göra någonting vettigt med det? Och så kan du inspirera din chef att bli sponsor för hela människan. Och när jag ändå är lite så här upplivad så skulle jag vilja utmana er. Skulle det inte behövas en sån här verksamhet i Götene också? Det finns människor här som lider av missbruksproblematik, som lider av psykisk ohälsa. Ta er en funderare kring det. Så tänker ni kanske att Götene är så litet och vi har inte resurserna. Börja fundera. Och så kanske vi kan göra någonting tillsammans. Vill du veta mer om hela människan? Vill du bli månadsgivare? Eller sponsor, så kan du prata med mig efter gudstjänsten så kan jag säga lite mer om det. När vi läser Bibeln eller studerar kyrkohistorien för den sakens skull, gammal eller nutida, så möter vi gång på gång människor som verkar tycka det är fullt möjligt att vara glad, frimodig och stolt över att tillhöra Gud och hans folk. Utan att riktigt förstå vad det innebär att tillhöra Guds rike. Utan att ens vilja förstå vilka konsekvenser Guds rike har för det egna livet. Och livsstilen. Vi ber ju ibland: låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och jag vill ställa er en fråga. Menar vi det vi säger då? Paulus skriver i Romarbrevet 14:17: ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Är det en sån värld som vi längtar efter? En värld där rättfärdighet råder. Där resurserna fördelas rättvist. Där alla har vad de behöver och ingen lider nöd. En värld där det är frid. Frid som är alla tings fullkomliga harmoni. En tillvaro och en värld i balans. Där människor är glada eftersom livet är gott både för en själv och för andra. Och jag undrar, är det detta vi vill se? Är det detta vi längtar efter? Ja, givetvis, säger den som alltid vill komma med det rätta svaret. Men då blir följdfrågan, hur påverkar det i så fall våra liv, vår vardag och våra prioriteringar? Om Guds rike är ett rike där rättfärdighet råder, då behöver jag göra upp med min orättfärdiga livsstil. Om Guds rike innebär frid, då är det dags att ta itu med det som i mitt liv skapar obalans och disharmoni. Om Guds rike är glädje, då är det nödvändigt att jag slutar upp med en livsstil som åstadkommer sorg hos andra. När Bibeln talar om Guds rike så handlar det om en helt ny världsordning. Med ett oerhört starkt socialt patos, socialt engagemang, är inget som vi kan lägga till evangeliet. Om vi vill. Det är inget som vi liksom kan koppla på. Likt en vagn efter ett lok. Om vi har tid att engagera oss. Om vi har de ekonomiska resurserna. Om vi tror att det är positivt för vårt evangelisationsarbete. Etc. Evangeliet i sig självt är en utsträckt hand till marginaliserade människor. Jesus säger att hans uppdrag är att frambära ett glädjebud till de fattiga. Förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det handlar inte bara om en befrielse av människans inre. Jesus vill befria och upprätta hela människan. Och då handlar en hel del av det Gud vill göra om människors vardagsliv. Om konkreta och vardagliga livssituationer. Om den sociala aspekten saknas i det vi som kristenhet säger och gör, så är det inte så att vi har ett evangelium som saknar några ingredienser. Men som på det hela taget är ganska bra. Saknas den sociala sidan så förmedlar vi ett falskt evangelium. Och det ser vi i det som ska vara min text för den här dagen. Nämligen Jesaja. Kapitel 1, vers 10-17. Det är en av de där riktigt tuffa texterna i vår Bibel. Jesaja kapitel 1, från vers 10. Lyssna till Herrens ord, Sodomfurstar. Hör vad vår Gud har att säga, Gomorra folk. Vad ska jag mera slaktoffer, säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och gökalvars fett. Jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. Vem har begärt detta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? Kom inte mera meningslösa gåvor. Jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidsförsamling. Jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester. Det har blivit en börda för mig som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa. Stöd den förtryckte. För den faderlöses talan. Och skaffa änkan rätt. Vad är det som får profeten att gorma på det här viset? Hade någon uttryckt sig så här i våra sammanhang så hade den talaren inte fått komma tillbaka, det kan jag lova er. För att han tar till sin tids värsta och grövsta svordomar för att verkligen understryka allvaret och ilskan. Sodomförstar och gomorra folk. Det ska vi kanske inte göra en nutida översättning på. Men vi kan säga att det handlar om jävlar och satan och annat elände. Så brukar vi inte prata i predikan. Men Jesaja, han ryter till. Man undrar ju liksom om det ligger någon sorts blodskuld över folkets ledare och den gudstjänstfirande församlingen eftersom han är så arg. Har de mördat människor? Är det en regelrätt utskällning som man får? Nej, det är inte mord i första hand som åsyftas, utan förtryck och hänsynslöshet mot de fattiga. Okänslighet och nonchalans inför de som lider och lever i samhällets marginal är i Bibeln allvarlig och grov synd. Det räcker inte med några allmosor för att döva det egna samvetet. Våra fattiga, de ensamma, missbrukarna, invandrarna, alla som lever i marginalen behöver mer än smulor från de rikas bord. Det står om Jesus. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För det var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Grundtexten uttrycker det på ett sätt som betyder att Jesus fylldes av ett sånt medlidande med folket att han fick ont i magen. Hur ont har du och jag? Hur mycket smärtar det att se samhällets olycksbarn? Hur stor vånda känner vi över människors ensamhet och utsatthet? Du som säger dig vilja vara en Jesu lärjunge. Att vara kristen är mer än härliga gudstjänster och bönestunder. Mer än lovsång med armarna uppåt sträck. Att vara kristen handlar också om att ha ont i magen. I mötet med utsatta människor. Och givetvis att göra något för att lindra nöden omkring oss. På Jesajas tid, då trodde folket att det räckte att samlas till härliga gudstjänster. De behövde ju inte sjunga den här sången som jag tror att åtminstone en del av er äldre känner igen. Innanför eller utanför bröllopssalen en gång. Den var inte aktuell för gudsfolket. De var helt övertygade om att de var innanför. Och vilken gemenskap de hade. De hade samma Gud. De var de utvalda. De hade sagt ja. De var Guds barn. Och han var deras far. Och de hade de mest underbara gudstjänster. Rena folkfesterna. Jublet och lovsången var överväldigande. Man kan nästan ana hur man sjöng. Jag vill ge dig ära och tillbedjan. Jag vill lyfta mina händer. Jag vill upphöja ditt namn. För du är stor. Det kändes ju som om det var himmel på jord. Och man förväntade sig att Gud skulle skriva i sitt protokoll med beröm godkänt. Men istället så sågar han allt ihop. Det är inte vatten värt. Deras tro, gudstjänst och lovsång. Meningslöst. En skymf. Det är så allvarligt att Gud mår illa av att höra deras underbara lovsånger. Det är bara en falsk fasad. Hur kan Gud säga något sånt? Jo, han säger det därför att folkets tro, deras gudstjänster, finstämda såväl som högljudda lovsång, inte hade någon koppling till vardagslivet. Och de får utmaningen och uppmaningen: lär er att lär er göra det goda, sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte, för den faderlöses talan, skaffa änkan rätt. Att vara kristen och en del av Guds folk är att komma in i ett helt nytt rike. Guds rike är inte bara någonting som vi väntar på. Det handlar inte bara om en värld som kommer när Gud ska göra allting nytt. Guds rike är också här och nu. Genom Jesus har Guds rike landat mitt i världen. Ni vet, ett folk har i regel en koppling till ett rike. Antingen ett existerande eller ett historiskt. När vi många gånger tror att vi kan vara Guds folk utan att vara förankrade i Guds rike. Utan att leva Guds rikets nya liv. Så är det en skymf mot Jesus Kristus. Men också ett enormt risktagande. Ett folk utan ett rike riskerar ju att gå under. Och är det må hända det vi ibland anar i västvärlden idag. Där vi har så mycket, så tillräckligt med oss själva. När Levi Petrus, och de känner ni till? Ja. Det finns några pingstvänner här. När Levi Petrus kom till Philadelphia i Stockholm 1911. Så var inte hans första projekt att starta en bibelskola. Det första han gjorde var att starta ett socialt arbete bland Stockholms alkoholister. Och senare i sitt liv så sa Levi Petrus så här: det första Herren kommer att fråga oss när vi kommer till himlen är inte om vi har talat i tungor, utan vad har ni gjort mot en av dessa minsta? Och vi hörde tidigare i gudstjänsten texten från Jakob. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro, men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger, gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ger den vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. Nu kanske någon säger, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Varför är det så viktigt med vår livsstil? Ja, det är ju helt klart den bästa förkunnelsen. Det räcker ju inte att säga att Gud är kärlek om inte människor får uppleva Guds kärlek i vardagen. Det är ingenting värt att säga att Gud hjälper i vardagen om människor inte får uppleva Guds praktiska, påtagliga hjälp. Men är det inte Gud som ska hjälpa då? Är det inte han som ska ge bönesvar? Jo, han hjälper och han ger bönesvar. Men han vill göra det genom dig. Om inte du vill vara Guds bönesvar, vem ska då vara det? En kyrka som vänder sig till de marginaliserade och möter deras behov blir ett vittnesbörd för andra. Blir en attraktiv gemenskap för andra. Ett lysande exempel i vårt land är ju Sankta Klara kyrka i Stockholm. Och Karl-Erik Salberg, han har sagt att om man vänder sig till de välbärgade med evangeliet så kommer man att ha liten framgång. Men vänder man sig till de fattiga och marginaliserade så når man först dem men sedan också de välbärgade. Det är en stor utmaning i dagens samhälle att kommunicera evangeliet så att det blir förstått. Ofta kan vi känna att våra ord når inte fram. Kyrkan behöver mer än någonsin förmedla tron i handling så att människor ser vad evangeliet handlar om. Men vi ska inte bara göra goda gärningar för att nå våra syften. Vi gör inte det goda bara för att människor ska bli frälsta. Även om det självklart alltid är någonting vi önskar. Vi gör det goda därför att Gud är god. Och i hans rike råder kärlek och godhet. Vårt uppdrag som kristna är att förmedla Guds godhet till alla människor. Och vi har ett särskilt ansvar gentemot dem som lever i samhällets marginal. Det kristna budskapet blir falskt när de goda gärningarna fattas i våra liv och i församlingen. Kristen tro är mer än individers frälsning. Det handlar om en förändrad och förvandlad värld. Det handlar om att när vi ber, låt ditt rike komma, så ser vi att vi själva med Guds hjälp kan vara ett bönesvar. min barndoms frikyrka så satt vi ofta och spanade mot skyn och väntade på Jesu återkomst. Vi såg fram emot att Gud skulle ta bort allt elände och skapa en ny himmel och en ny jord fylld av rättfärdighet, frid och glädje. Vi bad om det och hoppades att det snart skulle ske. Men vi glömde att vi faktiskt redan här och nu kunde verka för att Guds vilja fick ske på jorden. Tyvärr så har vi kristna, precis som Guds folket i Gamla testamentet, en tendens att uppehålla oss så mycket i oss själva. Vi gläds åt att vara Guds barn. Vi firar våra gudstjänster och sjunger våra lovsånger och tycker att livet med Jesus är härligt. Men allt för ofta missar vi livsstilen som präglar Guds rike. Vi missar att den också skulle prägla oss. Vi går inte med den känslan av att ha ont i magen när vi möter sargade människor. När vi inte ser vår nästa, när vi inte möter människors behov, när vi inte klär den nakna och mättar den hungriga, när vi inte visar barmhärtighet, så blir även vår bekännelse, vårt vittnesbörd, våra gudstjänster och lovsånger ett tomt skal utan betydelse och mening. Vårt vittnesbörd, evangeliet, blir falskt. Tonen som skulle klinga klar och inbjudande skorrar och låter ostämd. När Jesus förklarar varför han har kommit till världen, så handlar det inte bara om en befrielse av människans inre värld. Han vill lyfta av vardagens bördor och ok. Blir människors vardag lättare i mötet med dig och mig? I mötet med församlingen? Är ett socialt engagemang där vi praktisk handling engagerar oss ett naturligt uttryck för vår tro? För om det inte är så, vad är det då för evangelium vi framhåller som ett glädjebudskap? På vilket sätt är då Jesus livsförvandlande för de marginaliserade? I många kyrkor den här söndagen så talas det om kärlekens väg. Det var vägen som Jesus gick för att rädda dig och mig. Det var kärlekens väg som fick honom att offra allt. Lärjungar genom alla tider har fått kallelsen att följa honom på den vägen. På vilket sätt får den uppmaningen praktiska konsekvenser i ditt och mitt liv? I det som kallas vardagen. Sann kristendom, äkta lärjungaskap, leder alltid till socialt engagemang. Kristen tro leder till en efterföljelse av Jesus, han som gick kärlekens väg. Amen.